CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon, det har hunnit bli mitt i veckan. Snart dags för handelsstart också. Välkomna till Börsmorgon. Inför dagen här hemma har vi med oss att USA föll tillbaka igår. Breda S&P backade 1,5% med teknikaktier i botten. I Asien är nedgången mildare under morgonen. Tokyo backade så här drygt 0,5%. Och terminen för Stockholmsbörsen säger att det blir en försiktig start. Ovanför nollstrecket dock om en knapp kvart. I dagens program ska vi prata om Clas Ohlsons rapport för det gångna kvartalet och försäljningssiffror för november. Resultatet blev sämre än väntat, men försäljningen överraskade positivt i november alltså. Maktaffär i NCC när norska Obos köper hälften av Nordstjärnans aktier och förvärvar drygt 20% av rösterna i bolaget. På temafronten ska vi prata om utvecklingen för de globala teknikjättarna, där nya AI-tjänster inte minst utmanar de etablerade bolagen. Med mig idag Martin Ramqvist, marknadsstrateg på Sea Worldwide. Ulf Pettersson, delsanalytiker. Välkomna.
Tack så mycket.
Och vi har också med oss Johan Nilke lite senare i programmet som är förvaltare på Lannebo med inriktning just på global tech. Men hörni, först vill jag bara ta en sån här stämningsfråga hur ni uppfattar klimatet just nu. Börsen känns som att den typ vill glömma allting och gå vidare och sen har man lite sura dagar här och där. Samtidigt är det mycket bolag som behöver ta in pengar. Vad säger ni?
Oerhört knepigt att förstå. Lite schizofrent faktiskt. Och jag tror att det är ganska mycket sådär, olika sektorer kommer att gå olika bra säkerligen. Konsument kan vi komma tillbaka till, men där är det lite tuffare sannolikt. Medan industri tuffar på, som det känns i alla fall. Mm. Och tech är lite varannan då.
Jag tycker det har varit ganska rejäl optimist sista tiden egentligen sedan den senaste vändningen, och det är ju stött av lägre räntor och sista dagarna här förutom, ja, sista veckan kanske lite det här covidöppning i Kina och sådär, men så får vi se. Jag har svårt att se det här jul-nyårsrallot alla 2021 som vi hade förra året som var rekordstort då, utan jag tror det kommer vara lite mer varierat och kanske till och med en liten nedgång här sista tre veckorna.
Mm. Och om vi tittar på just det här med att bolag tar in pengar, emission igår kväll av BOG, en av de bolag som jag för mig att du har sagt behöver ta in pengar.
Ja, det ligger ju nära till hands. Det är en väldigt tuff marknad för dem på alla sätt. Då. Sällanköpsvaror som de säljer, inköp i dollar, haft en riktig pandemiboost som man betalar priset för nu som de tar in där. Så det var inte oväntat. De gjorde faktiskt en sån redan i maj, så de har faktiskt lyckats ta in två gånger här under i år.
Jag ska nämna att det var ungefär 800 miljoner riktad emission, rabatt på 7% från gårdagens stängningskurs. Men de där snabba accelererande bookbildningsförfaranden som de heter, det brukar vara lite mer odramatiskt än att gå ut till breda marknaden.
Ja, det är det ju. Det går ju mycket snabbare. Det går på en kväll. Det är mäklarna som ringer runt till befintliga aktieägare, de stora och även nya då. Så det går på en kväll. En företagsemission tar ju flera månader och ska liksom skrivas prospekt och sånt där. Så det här tror jag. Jag tror att just det här att riktade emissioner är så vanligt kommer nog trigga nya emissioner, för det är så lätt att få tag på pengarna, och då är det en del bolag som tar in pengar som de kanske inte hade gjort om det hade varit en företagsemission.
Nej, BOG har rasat nästan 80% på börsen i år. Får se om den där rabatten på 7% ger avtryck även idag. Men med tanke på konsument som du nämnde, Martin, det har ju varit press för retail. Clas Ohlsons rapport för andra kvartalet, augusti till oktober, visade på sämre rörelseresultat än väntat. 112 miljoner, prognoserna var på 123. Rörelsemarginal 5%, bruttomarginal 38%. Försäljningen för perioden var redan känd. Den steg svagt till drygt 2,2 miljarder. Och försäljningssiffrorna för november ökade totalt 6%. 3% av det var organiskt, 27% var det för online. Martin, läser du ut någon form av konsumentpositivitet i Clas Ohlsons siffror? Eller är det lite för lite kanske i det här laget?
Det är väl svårt att säga, men oktober såg ju lite bättre ut om man ska hitta några positiva delar. Faktiskt, än vad man trodde.
Mm. Vad säger du, Ulf, om rapporten?
Ja, det är det. Det är ju bättre att förvänta. Men det är så svårt nu för tiden med tanke på den inflation vi har haft. Det är det, man skulle vilja veta, har de sålt fler grejer i antal och inte bara i pris då? För har man haft prisökningar i inflationstakt och 9%, så borde man ha ökat 9% egentligen. Nu, sen så är ju inte inflationen 9% på alla varor. En del har stigit mycket, mycket mer och en del mindre och sådär. Så vi får nästan liksom ändra lite liksom vad vi begär från bolagen nu, att begära volym och inte bara liksom en siffra på total omsättning.
Jag frågar frågade faktiskt den frågan och okay. Fick svaret bland annat att de inte guidar så tydligt kanske på just statistiken när det kommer till volym, men att de har sett volymer ökat också, så det verkar inte bara vara just prisjusteringar i alla fall. Jag kan väl säga att vi pratade med vd Kristoffer Tornström efter rapporten blev känd. Han förklarade också bland annat vad marginalpressen berodde på.
Ja, men tittar man på bruttomarginalen så såg vi redan i första kvartalet en påverkan och då hade vi runt 35%, nu något upp från första till 37,7 med fortsatt press mot föregående år. Och där är ju de största faktorerna som påverkar är fortsatt makrorelaterade, sådant som transportkostnader, inköpspriser och framförallt nu den amerikanska dollarn som får större genomslag. Så att det är den största delen av den marginalpåverkan som vi ser. Sen ser vi också lite som vi har rapporterat under månaderna här att våra kunder är ju väldigt prisfokuserade, väntar in kampanjer, köper när man får ett erbjudande och så vidare. Men absolut den största delen är fortsatt så att säga makrorelaterad på marginalen.
Och själva försäljningsökningen, är det på grund av fler sålda produkter eller på grund av högre priser?
Ja, men vi ser att vi ökar totalt sett. Vi rapporterar ju inte våra volymer, men vi ser att vi faktiskt har en viss ökning även totalt sett. Vi har fått in fler kunder i våra butiker här i andra kvartalet kontra första. Och vi ser att kunderna också handlar mer. Och där är ju just prisvärdheten och också just konsumtionsvaror väldigt mycket behovsdriven handel. Så att vi ser att vi ökar på båda områdena.
Fick du svar på din fråga, Ulf?
Ja, han svarade ju faktiskt att de hade sålt fler grejer också. Och det är faktiskt lite intressant. För nu var omsättningsökningen 6%. Har man sålt fler grejer, liksom samma grejer ett par procent, och har man så att säga lyckats höja priserna 4%, då kanske så har man haft en inflation som säkert är högre än det. Och det slår ju mot marginalerna på alla nivåer i alla fall. Framförallt bruttomarginal, men även rörelsemarginal.
Men Martin, som han säger, det är fortfarande en utmanande makromiljö.
Väldigt tufft klimat. Och just det här med dollarn och den svenska kronan, det är tufft för många nu.
Ser du någon lättning på den fronten?
Ja, den har ju stärkts på slutet. Och sen, om man ska vara positiv, fraktrater och sånt går ju ner ganska kraftigt. Och oljepris går ner och så vidare. Så att,
men från höga nivåer?
Väldigt höga nivåer, så är det.
Det man kan få hoppas på är väl de här energipengarna. Hade de kommit innan jul så hade Clas Ohlson varit väldigt glada. Men vi får ju vänta till efter jul. Men där är faktiskt lite pengar som kan hamna i Clas Ohlsons kassor kanske.
Vidare då, så är det ju väldigt mycket från bolaget i år om den här satsningen i Finland. Vi pratar om den också, för den som är nyfiken kan gå in på sajt och titta på hela intervjun. Finland ses som en tillväxtmöjlighet, men det kostar ju också.
Ja, och de har ju haft problem när de har gått utanför sina stora marknader. De har ju backat i Storbritannien, har lämnat Tyskland. En gång skulle de satsa på arabstaterna genom franchise och sådär. Så de har inte något jättebra facit på nu är inte Finland en helt ny marknad. Liksom. Det är inte liksom en öppningsmarknad så. Men det är liksom inte så, det är inte bara liksom att räkna hem det där, men för det kostar pengar som sagt.
Och aktien har också fått räkna hem, tänkte jag säga. Den har fallit under året, den är nästan 40%, vilket kanske inte så mycket när man tänker på hur många andra har pressats under det här året. Vi lämnar Clas Ohlson där i alla fall, går till en ytterligare nyhet rubrik. Att norska bostadsutvecklaren Obos köper in sig tungt i NCC. Det är storägaren Nordstjärnan som säljer hälften av sitt innehav ungefär. Obos äger då drygt 6% av kapitalet nu, över 20% av rösterna i NCC. Nordstjärnans vd Peter Hovenstam sa igår till våra kollegor på sajten att det här gynnar bolaget och aktieägarna. De ser också att de vill ha ett samarbete med Obos, eftersom att de fortfarande är en tung ägare i NCC. Martin, hur ser du på det här maktspelet när två ganska tunga, namnkunniga ägare ska samarbeta, enligt Nordstjärnan i alla fall?
Vi får väl se lite grann. Det är spännande, men oerhört svårt att bedöma vad det här kommer att innebära och hur de kommer att samarbeta.
Köpet görs till i princip samma kurs som vi stängde igår. Åtminstone B-aktierna, var det så, Ulf? Du tittar lite närmare på det där.
Ja, det där får man räkna lite för det är ganska stor skillnad mellan A och B-aktien i NCC. Det är 15% emellan till A-aktiens fördel och så köper de lite av varje då. Så då blir det 110 spänn. Jag skulle säga att det är nog inte en sammantaget varken rabatt eller premie. Men det är en intressant affär. Obos har ju gjort så här, de var inne i JM som en head-on konkurrent till dem själva och köpte och sålde ut ett par gånger faktiskt med väldigt gott resultat. NCC-affären ser jag lite som en annan spel. Det är ju liksom att integrera bakåt. Man köper en byggare som man skulle kunna anlita till att bygga då Obos alla fastigheter som de eller bostäder som de ska bygga. Så jag tror inte det här är något, det här är inte den här aktieaffären som man har gjort i JM på samma sätt, utan här finns ju ett möjligt, ska vi säga, affärsmässigt samarbete också. Det, ja, så det är en intressant affär. Det är intressant också att Nordstjernan säljer, som är en väldigt, ska jag säga, long-only investerare normalt sett. Så det är en intressant affär på hela taget.
Martin, säger det här någonting också om kanske den pressen som har varit i just, nu är det inte en NCC, en bostadsutvecklare, ett fastighetsbolag på samma sätt som vi kanske tänker på andra som SBB eller JM som vi har pratat om under året som har pressats jättemycket. Men det spelar ju in liksom i lite samma miljö. Säger det någonting om att andra verkar dippköpa i svensk bygg?
Kanske, det är svårt att säga, men det är intressant att affären kommer nu i det här läget.
Varför då?
Och att de säljer Nordstjernan, det är lite... Det finns säkert anledningar till det, såklart. Men i det här läget, jag vet inte riktigt vad bakomliggande grejer är.
Mm. Nej, det känns ju som att, om jag får spekulera, att det är snarare NCC som har, så att säga, ringt upp OBO snarare än tvärtom i det här fallet. Liksom. Och det kan man ju undra då, för NCC-aktien är absolut inte liksom på någon toppnivå eller sådär. Den har ju gått sämre än Skanska och i år och gått sämre än de andra byggarna i många år haft sina problem och sådär. Och att man säljer nu då, man kanske vill ha in, jag vet inte om man är på väg att övergöra helt, eller att man vill köpa, så att säga, få ett samarbete som man har liksom, kan bygga åt Orbus när man inte kan bygga till så många andra till följd av den nedgång i bostadsmarknaden som vi ser nu.
Mm, men kanske ett bra tillfälle med tanke på den kursgraf som vi såg där, att aktien också har gått ner sådär 40% sedan årsskiftet, också vinstvarnat inför senaste rapportsäsongen bland annat. Men det är ju ett väldigt makrotungt år. Vi brukar kanske inte lägga så stor vikt vid det vanligtvis. Men vi har fått ny data från Sverige, SCB, under morgonen. Det visar att BNP-indikatorn för oktober steg 0,7% jämfört med september. 2% jämfört med oktober i fjol. Industriorder för oktober visar på tydlig minskning. Minus 4% jämfört med september. Dock ökning 2% på hemmamarknaderna, men minus 8% för export. Hushållens konsumtion samma period, mildare siffror, minus 0,3% i oktober jämfört med september, oförändrat jämfört med oktober i fjol. Vad tänker du om det här, Martin?
Att konsumenten fortfarande är hyfsat stark ändå. Kanske förvånansvärt stark, och det har inte riktigt vikt än.
Det är väl det för att vi typ inte har gått in i de kallaste månaderna ännu, man vet inte hur dyr elräkningen är, eller har vi överskattat pressen på hushållen?
Ja, svårt att svara på. Vi kommer ju få säkerligen högre elpriser. Januari och februari kommer bli tuffa månader sannolikt. Men sen har det inte rullat över alla tre månader heller. Så att alla kanske inte har fått den räntechocken, om man nu ska säga det, riktigt än.
Nej.
Plus att många har nog rätt mycket sparat i ladan sen goda tider som det har varit under ganska många år. Och gasen som var under pandemin, så har man nog lagt undan en hel del.
Det pratade man ju om just under pandemin. Att folk, framförallt många av de som jobbade hemma, visst, de spenderade ganska mycket på sitt hem. Men samtidigt så var det också en... du hade inte lika mycket utgifter. Du behövde kanske inte pendla till jobbet, du kanske inte käkade lunch ute. Utan då blir det ju mer över på kontot. Kan det vara någonting vi ser i den här statistiken?
Ja, vi tar nog av vår buffert. Vi såg ju i tidigare veckan här hur det var nettoutflöde från Avanza. Nordnet var väl i stort sett noll då. Så att folk börjar, så att säga, tömma sina sparkonton och tömma sina aktiefondskonton för att hålla upp en slags konsumtion och alla andra dyra räkningar då. Det kan man göra ett tag liksom. Men så att det kanske inte är så lätt för hushållen att från en månad till en annan eller ganska snabbt, så att säga, dra in, utan man är van vid att leva som man lever, och det tar ett tag innan man kommer ner i konsumtionsnivå, men jag skulle tro att trenden är ju ditåt i alla fall, alltså en lägre konsumtion.
Vilken makrodata kollar du, tycker du är viktigast just nu, Martin?
Ja.
Eller har du en korg?
Nej, men det här med inflationen som alla pratar om hela tiden. Jag tror att vi måste vara ganska ödmjuka allihopa egentligen och inse att vi förstår nog inte det här riktigt. Och att bedöma de här kortsiktiga effekterna tror jag man måste inse att det är supersvårt, för att inte säga omöjligt. Och då behöver vi ibland titta lite längre och försöka förstå vartåt är vi på väg lite längre. Det är mycket så vi tittar i alla fall. Att försöka se bortom en del brus. Det är inte så enkelt. Men vi försöker verkligen göra det. Och, så de här korta grejerna är supersvårt. Verkligen.
Det låter lite som vårt jobb, försöka se igenom allt brus och ta fram det viktigaste. Apropå makro så får vi senare idag estimat på BNP euroområdet för det tredje kvartalet. Det är klockan 11, så det är några timmar kvar. Men klockan har slagit 9 i alla fall. Vi vill veta nu hur det går på börsen.
Ja, Stockholmsbörsen den öppnar svagt neråt efter gårdagens nedgång både i Sverige och i USA. Och Clas Ohlson som ni precis har pratat med, de har ju släppt sin rapport nu under morgonen med ett sämre resultat än väntat. Och bolaget meddelar ju samtidigt att man inför sparåtgärder på 110 miljoner kronor per år. Och bolaget tappar just nu 7% efter sin rapport. Och byggvarujätten BHG har genomfört ännu en riktad ny emission om cirka 800 miljoner kronor till en rabatt på cirka 7%. Enligt bolaget är syftet att stärka bolagets finansiella position genom att minska nettoskuldsättningen. Och de är ner ungefär 0,5%. Förlåt, nästan 6,5%. Och byggbolaget NCC, de är snarare ner 1,5% efter att den norska bostadsutvecklaren Obos har köpt in sig i bolaget och storägaren Nordstjernan sålt hälften av sitt innehav. Och SBB som har stigit nu i början på veckan, de tappar idag efter att kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings har bekräftat bolagets kreditbetyg BBB- med negativa utsikter men lyfter samtidigt att Brookfield-affären borde ha positiv effekt. Och Volvo de är svagt ner efter att man har fått en order på 36 ellastbilar till Australien, vilket är bolagets hittills största ellastbilsorder i landet. Och efter 20 år som ägare så säljer friluftsföretaget Phoenix Outdoor gasolkökstillverkaren Primus till Silva Sweden. Affären beräknas inte ha någon signifikant finansiell effekt på Phoenix Outdoors räkenskaper och väntas avslutas under våren 2023. Och det är en marginell reaktion på den aktien just nu. Men bland dagens rekar så återupptar Morgan Stanley bevakningen på gruvutrustaren Epiroc med jämvikt och riktkursen 192 kronor. Och det är knappt någon reaktion där heller. Men samtidigt så sänker man SKF till undervikt från jämvikt och de är ner runt 2%. Och Swedbank de får höjd riktkurs från Carnegie från 205 till 225 och upprepar köp och stiger runt 1%. Bland storbolagen så ligger just nu Autoliv i topp och SBB ligger som sagt i botten bland storbolagen. Och Brentoljan den är ju nere på lägsta nivån sedan i januari och handlas nu under 80 dollar fatet. Men Stockholmsbörsen öppnar som sagt svagt neråt.
Tack så mycket för det Matilda. Vi står här och förundras lite över att Clas Ohlson ändå var ner så pass mycket på nyheten. Eller vad säger du, Ulf?
Ja, 7% tyckte jag såg öppningen här. Nu är det faktiskt bara 4 så nu är det lite mer rimligt. Men 7% var mycket, 4 kanske också lite mer. Jag tycker ändå att det var liksom lite sämre än väntat men inte alls som förra kvartalet där de redovisade en oväntad förlust utan besparingsprogram brukar så att säga få positiv effekt på aktiekursen. Så ja, lite men det är klart att man ser väl inte någon ljusning helt enkelt. Det är väl det som gör att då vill man inte äga den. Man vill äga den när det ljusnar och inte när det fortsätter vara mörkt.
Mm. Har du någon reflektion på kursreaktionen, Martin? Tänker du att det är något specifikt där som sticker ut?
Väldigt svårbedömt. Den har inte gått jättestarkt in i rapport. Givet hur börsen i övrigt har gått så har börsen gått rätt bra medan den har stått och stampat ganska ordentligt. Så att jag trodde väl kanske att det skulle vara närmare nollan på den här rapporten. Och som Ulf var inne på, det brukar vara positivt att man gör besparingsåtgärder.
Mm, samtidigt så vet vi att det händer väldigt mycket under dagen så att den kanske slutar på plus när vi ska stänga klockan 5:30. Vad vet vi? Vi återkommer i alla fall till börsen innan vi avslutar det här programmet. Men jag ska säga välkommen också till Johan Nilke som jag refererade till i början av programmet. Alltså Lannebos förvaltare av Global Tech. Direkt från Genève, Johan, är det lite muntrare i den bubblan än vad det är i Stockholmsbubblan?
Ja, det är ganska grått här nere också, men det är lägre inflation i varje fall.
Ja, vad skönt.
Men god morgon, kul att vara med.
Du, vi har pratat lite e-handel på grund av Clas Ohlsons rapport. Vi har fått flygsiffror idag under morgonen också. Är det någonting som har stuckit ut för dig? Eller har du den här lyxen att du inte bryr dig nämnvärt om dagliga flödet?
Ja, men vi försöker blicka lite mer långsiktigt såklart. Men det är klart att konsumentsvagheten är något som även drabbar tech och vissa områden. Men Det som är intressant nu är att nu skiljs ju verkligen där ute. Jag har pratat ganska mycket om det tidigare, om att techbolagen är inte en homogen grupp, utan de drivs av olika underliggande drivkrafter. Och där ser vi ju vissa e-handlare eller Amazon eller liknande som drabbas till exempel både av kostnadsökningar och av en minskad efterfrågan från konsument. Så att det är klart det drabbar oss.
Just Amazon blir lite intressant om jag får fortsätta på det här e-handelsspåret. Det är ju väldigt stor skillnad på Black Friday i USA och europeiska länder, eller Sverige för den delen. Jag antar att det är någonting du har hållit koll på i och med bevakning av de här techjättarna som Amazon och Apple. Och så har vi julhandeln framför oss.
Ja, nej men alltså, det var någon som nämnde schizofrent här lite i början på programmet vad det gäller marknaden och hur man ser på det. Och det är väl lite grann samma sak som nyheterna har varit kring Black Friday eller Black Week som det som man sett hittills. Det kommer siffror ena dagen om att det är jättepositivt och nästa dag att det inte är så positivt, eller snarare tvärtom ordning. Och sen blir det lite grann också spekulationer om hur mycket av det här som kanibalisera på julhandeln. Att folk har lärt sig det här att men vi handlar våra julklappar på Black Week, då får vi det billigare. Och det är något som vi kommer få se nu i helghandeln som kommer.
Mm, och du spanar ju efter investeringar just globalt. Hushållen väntas ju inte pressas lika mycket i USA till exempel som i Sverige eller andra delar av Europa. Känner du dig lite mer hoppfull med tanke på ditt globala mandat?
Jag vet inte riktigt heller om jag håller med om att hushållen inte kommer drabbas lika hårt i USA. Jag träffade bland annat en kompis igår som var på besök här och som är vd för ett bolag i USA inom tech-sektorn. Och han nämnde just där att de ser massor av folk som kommer till dem. Som har fått då gå från vissa av de stora techjättarna, och det varslas väldigt mycket där borta, och många av de här sitter ju på optionsprogram och incitamentsprogram som är egentligen majoriteten av deras lön, och som då har varit under det som bygger upp de huslån eller den konsumtion som de har haft, och det här slår igenom nu, var hans tolkning på det här, så att han trodde att det skulle kunna bli värre för konsumenter även i USA. Sen är det en liksom datapunkt, men jag är lite mer skeptisk till konsument generellt, även i USA.
Intressant datapunkt om inte annat. Martin, håller du med eller ser du motstridiga signaler?
Nej, men jag håller med, och vi har tittat rätt mycket på det här, och just det här med räntehöjningarna som sker nu brett över många länder. Hur det faller ner på konsumenten, och där har vi tittat på en rad olika länder då. Och tittar man om 1% räntehöjning i Sverige till exempel, då rasar 60 punkter ner direkt i princip på konsumenten. Och i Norge ser det likvärdigt ut. Och drar man till Tyskland, då är det 1 punkt skillnad för att man har så långa löptider. Och sen är vi ju ganska jobbigt belånade i Sverige också. Vi ser den här bilden till exempel.
Den är lite stökig, men vi har alltså, nedre axeln är alltså belåning, övre axeln är alltså hur många som har rörlig ränta. Jag kan skvallra om att Sverige då ligger i högra, nästan övre sidan, så sämst i klassen egentligen. Det här är europeiska länder.
Ja, jättejobbigt. Ja. Och såklart. Det som om man vill vara positiv här så har ju vi faktiskt något som är lite unikt. Det finns säkert i några andra länder, men vi har ju ränteavdragen som lättar lite grann. Och det är ju 30% upp till 100 000 och sen 21% över. Då. Så att det lättar ju ganska mycket. Men det är klart att vi kommer att få konsumenten i Sverige och Norge framförallt kommer att ha det lite tufft framöver, sannolikt.
Men bör det innebära någon form av kanske mildare recession, som att det är det vi antar att vi kommer liksom ledas in i de här andra europeiska länderna? Eller om man tittar på den där kartan så ser man att Italien ligger relativt bra till i den där delen. Men samtidigt vet vi att det är en ekonomi som brottas med mycket annat.
Vi har ju energipriserna över hela Europa egentligen som vi brottas med, som går lite upp och ner i och för sig. Det har varit en hyfsat mild höst, så att vi har haft lite flyt där. Men vi kommer att få ganska tuffa elräkningar framöver i hela Europa egentligen. Så att många länder kommer att ha det rätt tufft. Vissa länder i Sydeuropa har ju tufft av andra skäl också. Så att vi får väl se lite grann, men av just räntehöjningarna så mår vi lite halvdåligt, konsumenterna i Sverige och Norge framför allt.
Mm. Ulf, är vi sämst i klassen här eller mest känsliga?
Ja, eller vi är annorlunda. Vi har ju ridit väldigt i flera decennier har vi levt väldigt gott på att ligga där med den här globala räntenedgångstrenden som har drivit upp fastighetspriserna i Sverige mer än i övriga länder. Det har vi kunnat göra för att vi har liksom gynnats av räntenedgången på samma sätt som vi missgynnas av den ränteuppgång som sker nu, den kraftiga ränteuppgång som har skett och kommer att fortsätta ske lite grann till. Så det är jag tycker det är lite uppvaknande här att vi kanske inte ska liksom belåna, ska man bo i vårt hus i 30 år så kanske inte ska hålla på och förhandla om räntan var tredje månad och hålla på då, vad blir det, 120 gånger under liksom en livsperiod eller något sånt där. Utan det är ju inte en spekulation, det är ett boende. Så jag tror att vi måste ha över tid längre löptider. Och speciellt nu, om man ska börja med konsumentjournalistik lite grann, så nu trycks ju räntekurvan ihop här. Så nu är det ungefär samma pris att låna på, eller samma ränta att låna på 5 år som att låna på 3 månader. Det skiljer fortfarande lite till 3 månaders fördel. Men då kanske man ska liksom ta lite längre lån för att inte liksom råka ut för det här. Sen kanske det blir ett felbeslut då, men jag tycker inte man ska liksom... Det är nog många som har liksom överkonsumerat till följd av att man har legat i korta räntor. Och det är ett risktagande. Och de som får Nobelpriset här i ekonomi i år, det är liksom... Det är deras grej lite grann att det är alltid kortfristiga lån som sänker, som orsakar.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Bankkriser och sånt, och det är kortfristiga lån som orsakar fastighetskrasch också. Både på kommersiell och privat nivå.
Vad säger du, Martin?
Ja, nej, men det ser lite halvtufft ut faktiskt för de svenska konsumenterna. Så vi får väl se lite grann hur det här spelar ut och hur länge vi kan fortsätta höja i Sverige. Då. Vi behöver ju följa med övriga världen för att inte liksom förstöra vår valuta ännu mer. Så vi importerar inflation som vi inte vill ha.
Ännu mer, känner jag var just... huvudfrasen i den meningen. Jag ska försöka koppla tillbaka till teknikspåret också. De påverkas ju också av konsumenternas situation. Men Johan då, som fokuserar på global teknik, och Martin, du som blickar brett för att försöka hitta trenderna som påverkar oss, börsen och ekonomierna. Tillgången på chip har ju varit ett återkommande tema. Först var det ju pandemin som gjorde det väldigt aktuellt. Sen kändes det som att det försvann lite i bruset. Och nu, inte minst i Q3-säsongen, så har det ju kommit tillbaka som någonting som också påverkar just de här konsumentorienterade bolagen ganska mycket. Samtidigt som det görs väldigt mycket satsningar. Vad sker där? Är det liksom, börjar det bli lätta lite i den här kedjan, eller är det fortfarande jobbigt?
Först och främst så kan man säga att snabbare och mer avancerade chip, det är egentligen en geopolitik väldigt mycket bakom det här. Och liksom ett race för att vara snabbast och bäst hela tiden. Och där vill ju Kina verkligen komma ikapp, vilket de inte tillåts göra. Så de ligger ett antal år efter. Så att det ligger väldigt mycket geopolitik i det här. Sen har man pratat ganska mycket om att flytta sån här viktig produktion närmare sig. Onshoring, nearshoring och så friendshoring och sådär.
Och vad är skillnaden på de tre?
Egentligen att flytta det nära. Vi skulle kunna flytta en del till Norge till exempel eller något sånt där. Eller flytta till Sverige eller USA till exempel som också är våra vänner så att säga. Men det som vi har pratat om det här länge, vi har följt det här liksom under många år. Men det som vi börjar se nu är väldigt intressant. Om man tittar på ASML kapitalmarknadsdag så börjar de guida för det här till och med. Och det är faktiskt rätt häftigt att se att det här börjar materialiseras nu.
Likadant för Atlas. Hemflyttning eller?
Ja, precis. Man börjar liksom se det. Och likadant Atlas som är en viktig del i det här. ASML är ju liksom också en viktig del i chiptillverkning även om de inte tillverkar chippen.
Det är ju väldigt mycket satsningar också som har lanserats efter att det här problemet har blivit så aktuellt. Man ska producera mycket mer chip i Europa. Jag tror att det är Intel som ska investera, jag vet inte hur många miljarder kommande år här då någonstans på hemmamarknaden. Det görs liknande i USA. Men igår hade vi också nyhet om att taiwanesiska TSMC, de kommer att investera 3 gånger så mycket som planerat i Arizona i en fabrik som ska tillverka mest högavancerade massmarknadschippen. Skvallrar det lite om den här geopolitiska situationen som du är inne på? Just att det är taiwanesiska bolaget som gör det i USA.
Helt klart. Och Taiwan har ju varit liksom den här snackisen under ganska lång tid. Och det finns ju en risk naturligtvis att Kina, som egentligen, det är ett slagskott från Kina egentligen. Och de vill ju gärna ha den typen av teknik. Så att det har ju alltid funnits en risk och det flyger plan och lite grann sådär. Vi tror ju ändå att risken för invasion är relativt låg. Men den är nog högre än vad många tror. Så att det finns en risk där, vilket gör att USA flyttar rätt mycket nu som till synes då till Arizona.
Och du sa att bolagen börjar guida för det. Syns det någonting också i analytikernas estimat? Börjar de försöka göra beräkningar på det här?
Nu var kapitalmarknadsdagen ganska nyligen, så att det kommer säkert att ramla ner i estimaten där också. Men, och det är fortfarande en ganska liten del i deras estimat, så det är en procentenhet som ASML till exempel då guidar. Men det är ändå intressant att det kommer in och vi ser fler och fler exempel på det här. Novo Nordisk skulle bygga en fabrik i Danmark och så vidare och så vidare. Så att det sker rätt mycket där.
Mm. Ulf, vad säger du? Är det det här som är liksom huvudfokus eller är det annat som har flyttat hem? För det pratas om väldigt mycket under pandemin.
Ja, det gör det. Och det är klart att det är inte liksom något beslut man tar så snabbt och genomför så snabbt. Men trenden är ju till den här globaliseringen som vi har haft egentligen sedan 70-talet, 80-talet när Kina öppnade upp, att den börjar bromsa och till och med liksom gå tillbaks nu. Och varenda, när man pratar med bolag så tänker man pratar om Kina på ett annat sätt. Liksom. Tidigare så hette det bara att det var en fantastisk tillväxtmarknad, men nu får man också en passus från vdn. Om att vi ser på landet, vad kommer hända där och vad kommer hända med Kina. Nu är det ju positiva besked vi får från Kina nu då, att de öppnar upp sitt coronanedstängning och lättar på dem. Men liksom, när landet lite sluter sig, vad händer då med innovationskraften i Kina? Det ska man vara där liksom, och sådär. Alltså det är en fråga som vi kommer att ha framför oss i många år och som vi inte vet svaret på egentligen.
Nej, det känns väldigt mycket above my pay grade om inte annat. Men Johan, jag tänker att du har lyssnat snällt nu och att vi har en intervju på gång, så jag måste bara be dig beröra, liksom reflektera lite av vad du har hört och vad du ser i din förvaltning och när du bevakar de här bolagen just på den här fronten om att kanske flytta hem leverantörskedjor och tillgång lite närmare.
Ja, men jag håller helt med vad du uppmanar. Alltså det är precis det vi har också, både från bolagen inom techsektorn men även liksom närliggande bolag, att man flyttar, man ser Kina på ett annat sätt, man ser den geopolitiska oron på ett annat sätt, man har sett vad som har hänt med sina leverantörskedjor och vilka problem det kan ställa till med och vilket slår direkt på ens omsättning. Så det här är en stor fråga som många brottas med. Och vi ser definitivt att det här är någonting som pågår just nu, framför allt inom chipindustrin eller halvledarindustrin. Och det är nästan som att vi är inne i någon ny form av silicon eller chip war som vi hade för några decennier sedan, vilket är väldigt intressant. Och USA och Europa har ju lanserat de här chip acts för att liksom, ta det närmast och vinna det här, ta en större del av den här kakan.
Det blir en cliffhanger till fortsättningen av den här diskussionen. Jag måste bara få in först någonting som också har skett idag, vilket är att Gotlandsbolaget har noterat sig på First North. Så vi tar en paus i den här tech-debatten eftersom att vi har med dem också på telefon. VD Håkan Johansson över länk direkt från Nasdaq. God morgon Håkan, är det en bra dag idag?
God morgon. Ja, det är en jättebra dag och en stor dag för Gotlandsbolaget. Vi är tillbaka på den stora börsen sedan ett litet uppehåll sedan 2004 där vi har varit noterade på en annan lista. Så att, med den expansion som vi är inne i, vi har breddat vår kärnverksamhet som ju är Gotlandstrafiken, men också utvecklat nya fartyg för fossilfria färger. Det gör att First North är den naturliga handelsplatsen för oss, så att det är en stor dag och vi är väldigt glada.
Men det är inte många som har vågat gå till börsen eller offentliga handelsplatser just det här året. Varför gör ni det?
Ja, vi byter ju egentligen handelsplats. Vi gör ingen börsintroduktion på det sättet att vi emitterar nya aktier. Så det är lite annorlunda i vårat fall. Och vi gör det ju framförallt då för att vi är i en expansiv fas. Vi är ett framtidsinriktat bolag som ser framtida investeringar för fossilfri sjöfart. men också för att underlätta för våra befintliga aktieägare att kunna handla lite smidigare med aktien. Så att det är en direktnotering och snarast ett byte av handelsplats än en börsintroduktion.
Och givet att vi kommer från en tid av pandemi, alltså minimalt resande, och att trenden med hybriddistansarbete består, plus nu väldigt svåra tider för hushållen, det väntas också leda till minskat resande. Hur har verksamheten varit för er de senaste åren och vad förväntar ni er i närmaste framtiden?
Gotland som destination har ett väldigt starkt varumärke, och det har vi sett både genom pandemin och under 2022 med den inflation vi har sett, att i den utsträckning man kanske har mindre förutsättningar att resa längre, så har vi ett starkt varumärke för regionalt och inrikesresande. Så att, sen är det givetvis en stor utmaning för oss, precis som alla andra, att bränslekostnaderna har ökat så pass kraftigt i år. Och där har vi gjort anpassningar för att försöka och mildra effekterna på framtiden. Men Gotland har ett väldigt starkt varumärke.
Håkan, min kollega och DIS analytiker Ulf Pettersson är med mig också. Han har också en fråga till dig.
Ja, hejsan Håkan, Ulf här. Aktien står i 1800 spänn och det 7 aktier handlade just då, nu då här efter 20 minuter. Vad kan ni mer göra för att så att säga öka handeln? För det är lite därför ni går till First North efter skillnad från den här inofficiella noteringen som ni har haft tidigare. Splitta aktien eller liksom få fler aktier ut på marknaden på sådana sätt så det verkligen blir en handel i aktien också.
Precis som du nämner, vi ser en viss handel när den inleds nu på First North, och det är ju ett steg i rätt riktning jämfört med den tidigare handelsplatsen. Och vi, i samband med direktnoteringen, så har vi inte med oss några åtgärder vad det gäller split eller andra åtgärder. Och det är ju någonting vi kommer att få utvärdera framåt, så att vi får se vilken utveckling det blir. Vi ser väl redan att det steg i rätt riktning.
Med det säger vi tack Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget, som alltså började handlas idag på Nasdaqs mindre lista First North. Var du nöjd med svaret, Ulf?
Ja, om det går i rätt riktning med 7 handlade aktier så då finns det potential framåt här, men det är klart att vi är inte vana vid 1800 kronor på en aktiekurs, så att splitta den 1-10 är ju en första åtgärd. Sen måste det väl kanske komma ut fler aktier på fler händer då på något sätt. Men det är bra att de noterar sig på First North, för det är ett bolag som jag tycker så att säga, verksamhetsmässigt passar in på börsen. Det är liksom lite, ska vi säga, den kommer jämföras med Skistar lite grann. De har en väldigt stark marknadsandel på det de håller på med, och turism och sådär. Så det är kul med fler bolag på börsen, men klart handeln kunde vara lite mer likvid än 7 aktier.
Men vi får väl se om det blir någonting vi får prata om med bolaget i framtiden istället. Nu går vi tillbaka till diskussionen vi hade innan när det kommer till just halvledartillverkarna och även den här hemflyttning av produktionen till sådana viktiga komponenter som många behöver. Johan, jag återgår till dig. Vi har pratat lite om just hur situationen ser ut nu, och som du sa, det är uppenbart att man gör mycket satsningar och det här är någonting man tycker är viktigt. Samtidigt, när man läser de här investeringarna som ska göras, så hör man ju att det är många år framöver innan de faktiskt kan börja leverera till kunder.
Ja, absolut. Men det står inte stilla under den tiden, utan det levereras ju hela tiden. Vi har ju fortfarande problem med komponentbrist som inte är över, och det har vi från många bolag från senaste kvartalsrapporterna. Att vi har trott att det var ett större lättnader än vad det faktiskt har varit, så att det där pågår ju fortfarande. Så att det är en utbyggnad både på kort men också väldigt lång tid. För det här, ja, men halvledarna är i grunden egentligen allt framöver. Ja, vi säger liksom en bild fram till 2030, det är 7-8 år framåt som vi kommer se en fortsatt liksom tillväxt inom det här området och ett behov av utbyggnad. Och där är ASML, som Martin nämnde tidigare, ett utmärkt exempel på den som levererar spadarna.
Är det ett portföljbolag? Är det någonting ni har i fonden?
Ja, det har vi i fonden.
Har ni ökat under året, eller hur ser du på hur det har gått?
Vi har ökat det lite grann under året. Det var ju en väldigt oro där ett tag att halvledarsektorn skulle drabbas hårdare än vad den kanske har gjort. Och just ASML och vissa av de som leverantörerna har ju faktiskt, som nämndes tidigare, också guidat upp. Så vi tror att den här investeringarna kommer fortsätta från liknande det vi såg från TSMC och, och så, och nedshoring och liknande, vilket gynnar ASML och andra som typ Mycronic eller liknande.
Så Mycronic skulle vara det inhemska alternativet?
Ja, det kan väl vara ett exempel på ett inhemskt svenskt bolag. Också.
Du, en annan snackis när det kommer till techvärlden som åtminstone de senaste veckorna är någonting som kallats för ett hot mot Google som exempel, ChatGPT. Jag hade ingen aning om vad det var innan du sa till mig att det här är någonting som kan vara värt att prata om. Vad är det för något?
Ja, men det är egentligen ett, från början är det ett initiativ som startades av investerare för ett antal år sedan. Där man liksom skulle bygga AI på ett säkert och bra och snabbt sätt. Och hittills har det mest varit stängt, och det har varit stängda API-er kring det här, vilka som kan utnyttja det här. Men på sistone så har det här öppnat upp mer och mer, och nyligen så öppnades det upp ändå en chattrobot kring det här som faktiskt ger väldigt, och det har varit imponerande, många runt om i världen har varit imponerande som har fått möjlighet att leka med den här och testa vilka svar man kan få. Och då drar man direkt kopplingen till, ja men vad händer då med Google search-funktion? Är den hotad då kring det här? Och det är det som har varit uppe lite grann. Och sen är det också så att OpenAI, så faktiskt Microsoft var inne, och det är kanske inte så många som känner till, att de investerade i det här 2019, $1 miljard. Så de är delägare, och i samband med det här så skrevs också ett avtal. Så mycket av det som görs inom OpenAI körs faktiskt på Azure via Microsoft. Så de har en liten fördel där.
Vi ser just i bilden, så alltså du ställt en fråga till den här chatbotten. Can Bing and ChatGPT beat Google? Och du får ett ganska sofistikerat svar.
Ja, och det är det som är lite imponerande. Ju mer man ställer en fråga kring det. Jag ställde faktiskt precis nu en fråga kring Claes Olssons rapport, om de kunde säga någon kommentar kring den. Men den har bara tränat fram till 2021, så den hade inte så aktuell data. Men det är faktiskt en möjlighet då att, tror det eller ej, Bing är ju ingen som använder i Sverige. Alla använder Google. Men Bing omsätter ändå $8 miljarder. Nu är det lite för Microsoft. Men det är ändå en anständig summa, vilket är betydligt mer än vad både Twitter och Snapchat omsätter. Så det finns någonting där i Bing, och Microsoft har inte gett upp det. Och skulle man då kunna använda sitt försprång via den här investeringen, ja, men då kanske man kan hitta någonting i Bing eller en kombination där, så man kanske kan stå upp mot Google också.
För just Google känns ju kanske som den lägst hängande frukten när det kommer till en utmanare, eller vad det här ska utmana. Du nämner Microsoft här också. Kan vi koppla det ännu bredare, något användningsområde, till liksom nästan hela den här tech-jättesektorn?
Ja, nej men alltså, jag vet inte om man ska koppla det bara till techsektorn. Jag tror du kan koppla det till många branscher där det finns ett hot inom det här som man har nämnt med AI. Och faktiskt baserat på OpenAI, men även på Microsofts egen AI, deras egna AI-kontorer, så byggs det ju tjänster löpande nu som kommer ut av startup som faktiskt hotar, ja men copywriting, det kanske kan hota advokater, jurister, det kanske kan... Jag vet inte, journalister, det skrivs texter automatiskt, liknande. Så att det är nog flera som man ska kunna se. Och det här har vi pratat om länge, men nu kanske det finns någonting som börjar komma här, även om det är ett tag kvar innan det blir riktigt kommersiellt gångbart.
Jag har vant mig vid att vi kallas för en utdöende art, så jag är inte förvånad om det där kommer slut några tjänster här också. Men jag måste, när vi ändå har det på tråden, tiden börjar ticka iväg, prata lite just brett om de här techjättarna i USA, med tanke på att de har varit jättehögt värderade tidigare år. Nu har väldigt mycket av värderingarna kommit ner i just den typen av bolag, men de är så pass stora nu. Hur har det sett ut under året? Är det rimligare värderingar? Har du köpt? Vem har störst och minst problem?
Ja, men det som jag tycker är väl det viktigaste att peka på lite grann är väl att, ja, men nu kommer det ju faktiskt fram att det är inte liksom en homogen grupp techsektorn, utan det skiljer väldigt mycket vad det är för underliggande drivkrafter. Vissa då drivs av mer av konsumenten och drabbas hårdare av kostnadsökningar om man tittar på e-handeln och liknande. Och det är väl det största jag tar med mig, och där har vi sett stora nedgångar på mellan 40 till liksom 70% i många av dem, även de större bolagen. Så det är väl det stora. Och sen så skiljer det väldigt mycket åt också då värderingsmässigt i underliggande tech, som bransch, alltså i nischer. Där vissa har ju faktiskt kommit ner under sitt 10-åriga snitt på värdering, men ser fortfarande dyra ut. på temat att träffa bekanta eller vänner, så träffade jag en vän på PT här förra veckan och vi diskuterade just där kring, man hade trott att det skulle bli en rea på mjukvara liksom, i den här nedgången. Och ja, de har gått ner mycket, men det är fortfarande dyrt på många håll. Medan det kanske i vissa andra delar ser faktiskt, börjar se ganska billigt ut. Men det vi vet är att långsiktigt så är det alltid bra att börja köpa, för börsen kommer liksom före. Och även om vi ser en recession så är ju många av de här bolagen som, och majoriteten av våra portföljer är ju bolag med återkommande intäkter, det är starka kassaflöden, det har låg skuldsättning. Jag tycker de är lite hårt drabbade emellanåt bara för att de anses vara då tech eller tillväxt då, när räntan går iväg.
Och de här faktumet att, som du säger, att de inte är en homogen grupp, är det någonting som syns i estimaten och i förväntningarna framåt?
Ja, men det tycker jag det gör. Där är också en fråga om var vi är någonstans i den här revideringen. Nu ska inte vi försöker undvika de här gissningslekarna med timing när rätt tid, utan istället blicka lite längre framåt. Men ändå, om man på något sätt kortsiktigt kollar på så har ju faktiskt nedrevideringarna varit ganska stora på vinstestimaten till Q4 på 9% eller någonting sånt. Men för 2023 så är nedrevideringarna bara någonting 5% eller liknande. Och man tror fortfarande på en hyfsad tillväxt generellt för techsektorn, vilket liksom, ja, men det kanske ska ner, kan komma lite mer nedrevideringar innan vi är igenom det här. Men återigen då, ja, men då borde ju börsen blicka förbi det här. Och vi blickar definitivt förbi det. Vi försöker äga de bolagen som faktiskt levererar oavsett den här recessionen eller ej.
Den här långsiktigheten alltså, som vi har lite svårt att greppa så här i studion. Men intressant att höra ändå att det händer lite saker, och det beror lite på vilket bolag man är med vilken verksamhet. Martin och Ulf, nu har ni fått stå och lyssna här ett tag. De här bolagen känns ju otroligt så viktiga. Skvallrar de mycket om typ hela den amerikanska ekonomin i princip och sentimentet där?
Ja, det gör de. Jag är inte... När de började prata om de här Bing-grejerna och det där, så var jag inte riktigt med. Men visst är det så, alltså teknik. Tar man USA, det är alltså det som har gjort USA så fantastiskt, är att de har fått igång 9 av de 10 största bolagen som har startat sedan andra världskriget är amerikanska. Och det är mycket i techsektorn, de har räknat på börsvärde. Och det är USA liksom. Sverige har en, eller Europa en, det är SAP i Tyskland egentligen. Och ja, sen finns det ingen av det som platsar på den siffran eller den listan. Så det är viktigt. Teknikutvecklingen är fantastiskt viktig och USA är ledande. Och sen så händer det ju så mycket. Det är ganska spännande om man tar den listan. Så tar man de här största bolagen, så fanns ju de knappt för 15 år sedan. Alltså Apple var ju uträknat innan iPhone kom. Tesla startade, första bilen var 2008. Så det går så snabbt också. Jag tror att man... Det där kan man överskatta, hur snabbt det kan gå liksom, från att vara störst till att få väldigt stora problem.
Mm. Vad säger du, Martin?
Ja, men vi tror också att vi gillar ju tech. Men inte generellt, utan vi är oerhört selektiva. Så att det kommer att vara nog tydliga vinnare och förlorare här. Och vi har ju sett en jobbig förlorare på slutet, det är ju Meta eller Facebook, som haft det väldigt mycket tuffare. Vi är väldigt positiva till framförallt cloud. Och det är ju Amazon och Google och Microsoft som är väldigt exponerade där.
Men lite mer försiktiga då till Facebook eller Meta?
Absolut.
Mm, det låter lite som att du är inne på Johans spår också om att plocka russin ur kakan och att de inte är homogena. Hör ni, tiden springer iväg. Jag måste tacka er Martin Ramqvist, Ulf Pettersson och även Johan Nilke för att ni har varit med idag. Och vi vill självklart veta också hur det går på börsen, som ser ut att suna till lite, va, Matilda?
Ja, men det stämmer. Det är fortsatt ner runt 0,5% och överlag så är det ju ganska rött på börsen idag. Men Swedbank, de sticker ut och är i toppen bland storbolagen och är upp nästan 2% efter höjd riktkurs från Carnegie. Och SBB, de är ändå i botten bland storbolagen efter 3 starka dagars uppgång. Och rederiet Gotlandsbolaget, som jag också precis har pratat med, de har ju kommit tillbaka till First North idag med ett startpris på 1650 kronor, och det syns inte riktigt här ännu, men aktien är ändå upp runt 20% till 2000 kronor i en ganska lugn handelsstart för bolaget. Och Clas Ohlson, de är som sagt ner på sin rapport, om än inte riktigt lika mycket som vid öppning. Och BHG, de är ner ungefär lika mycket som rabatten på deras nyemission om 800 miljoner kronor. Och även NCC, de tappar runt 1% efter att den norska bostadsutvecklaren Åbos har köpt NCC-aktier av Nordstjärnan. Och Phoenix Outdoor, de lyfter ändå lite grann på beskedet om avyttringen av Primus till Silva Sweden. Och SKF, de dras ner nästan 2% efter sänkt rekommendation från Morgan Stanley, som samtidigt höjer riktkursen för Sandvik till 210 kronor från 181 och upprepar undervikt. Men även där är aktien ner nästan 1,5%. Och finska Sampo, de överväger avknoppning av det finska finansbolaget Mandatum. Och på det så tappar man nästan 2%. Och samtidigt så fortsätter storägaren Richard Livingstone att sälja aktier i Evolution. Men det är knappt någon reaktion på det just nu. Och Intrum, de är svagt upp efter att bolaget har aviserat att man vill sälja obligationer på 400 miljoner euro. Och som det tidigare har rapporterats om, så ska det användas för att refinansiera en obligation med 3,25% fast ränta som förfaller 2024. Och bräntoljan, den fortsätter att ligga under 80 dollar fatet, men Stockholmsbörsen är som sagt ner runt 0,5%.
Tack så mycket för det, Matilda. Jag noterar också att storbolagsindex faktiskt bara är ner 13% nu för året. Det känns ju ganska magiskt med tanke på det år vi har bakom oss. Amerikanska terminerna ser ut att vara väldigt sådär lugna i sidled också sen i eftermiddag. Det var allt för onsdagens program. Börsen följer ni såklart hela dagen här i DTV och på di.se. Men vi vill lämna er med den senaste av våra julkulor. Våra generösa bidragare har verkligen filat på rimfärdigheterna. Vi lämnar er med en av våra usual suspects som vill önska god jul på sitt speciella sätt.
Denna klapp är varken mjuk eller hård. Bara ettor och nollor, tjänster och vård. Inga skidor eller pjäxor, men lönsamma bolag som växer. Ingen Xbox eller PlayStation 5. Men varumärken du når via dem. Celler, bakterier och enzymer är för skalbarhet synonymer. Det kan svaja rejält ett enskilt år. Men långsiktigt går värdet dit vinsterna går. Kanske ett sätt att bli långsiktigt rik. Ett månadssparande i TIN Ny Teknik. God jul från TIN-fonder.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.